Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelar med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
Då ska vi se. Goda nyheter från IKEA. Nu är det bekräftat att fler än 1000 produkter har fått nytt lägre pris. Som till exempel soffor, skåp, stolar, ljuskällor, sängkläder, kuddfodral, bord, vaser, köksredskap, byrå.
Vill du ha fler goda nyheter? Välkommen till IKEA och IKEA.se.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Till Filip och Fredriks podcast. Om jag låter lite svagare i rösten än vanligtvis så beror det alltså på. Detta ska vi inte prata hela avsnittet om. Var lugna. Men den här lilla grejen som föddes i förra avsnittet av att du hade sett någon jävla luddig Chris Hemsworth-dokumentär på Netflix där han då fastade i 4 dagar, 3 nätter, åt ingenting, drack bara vatten, bestämde vi oss för att testa. Nu har vi gjort det. Det här avsnittet är kulmen på detta. Så har vi tajmat det. Så att när det här avsnittet är slut så har vi varsin noga utvald godsak vi får stoppa i munnen, och då är det första vi stoppar i munnen på 4 dagar som inte är vatten.
Ja, men och detta är ju det vi ska hyfsat snart naturligtvis snacka om det, men det är en jävla det var lite omtumlande måste jag säga. Jag sitter här nu, det här är väl liksom slutet av skakigheten, så det känns på riktigt, känner jag. För det var någon som sa att när man sysslar med sånt här så är det massa effekter, kan det bli att man kan få ont i huvudet och man kan bli liksom illamående och så vidare när man bara dricker ur vatten och inte äter någonting. Men även alltså ens kognitiva förmåga försämras. Jag vet inte riktigt vad det betyder egentligen. Kan du förklara det?
Men en sak som jag har märkt, och vi ska inte liksom grotta ner oss i detta för mycket, men jag var då och fick massage idag. För jag måste göra någonting. Det är enklare att klara en sån här jävla utmaning för sig om man sysselsätter.
Tänk vad många år du fnyste åt massage.
Ja, jag vet. Ja, men det är sant. Jag har utvecklats. När vi började den här podden för liksom 12 år sedan, då skulle jag aldrig i livet ta en massage. Nu mår jag jättebra av det. Efteråt gick jag in och satt min bastu länge. Och har då liksom, är helt näringslös hela jag. Bastar så länge. Så när jag går ut och lägger mig något svalt vatten, så slut i ögonen. Då är det som att jag ser ett pistolskott på näthinnan. Det är som att någon har skjutit ett hål i näthinnan. Och det är kvar i 2 minuter. Det är liksom inte, du vet, jag håller på att bli blind nu. Och jag märker att jag ser mycket sämre. Jag vet inte, det känns. Alla de här övermänniskoegenskaperna folk har sockrat med. Många har hört av sig, jättekul, och till podcast@podff.com. Åh, ni kommer vara med om det här kommer hända. Jag tror det är väldigt individuellt. Jag ser sämre, det är som att jag håller på liksom att bli blind.
Men det är väl det, finns det, är ändå det värt state det. Of mind som tydligen är ketos. Jag känner mig jävligt, så att säga, jag är försiktig med att gå in på så här medicinska detaljer här. Vad det här möjligen då kan ha för positiva.
Jag vill ändå lägga till det också, att det är första gången att jag inte ens har läst på någonting. Jag gillar ju sånt här. Jag har liksom mina vita perioder och jag tycker om 5-2-dieter och sånt där. Då läser jag alltid på om det. Här litar jag helt på din redogörelse för en Chris Hemsworth-dokumentär på Netflix. Jag har inte googlat en sekund på detta. Så jag vet liksom inte knappt vad det gör för
mig.
Men
jag pratade väl förra veckan, tror jag, om en. Och det är inte sant, jag är i Sverige nu. Väldigt märkligt att spela in podden utan att titta på TV4 utan ljud. För vi spelar nu in på kvällen. Kvällar är inte lika lämpade för att titta på TV4 utan ljud. Det måste väl vara åtminstone ett efter 5. för att det ska funka. Det är möjligt att liksom kvaliteten på podden blir lägre av att jag inte liksom känner mig genuint inspirerad av att titta då på TV4 utan ljud. Men så får det bara vara. Men jag tror förra veckan, om det var så, eller så bara minns jag inte rätt, för att man är så märklig av det här. Men
känns det som att det här kommer bli nästan ett ohållbart avsnitt? Vi kan knappt formulera oss nu. Jag är så färdig med det här.
Ja, men vi gjorde ju en podd, en fyllepodd en gång, vilket också var en total mardröm, måste jag säga. Alla de där, vet du vad, det här är lite intressant också, för under de här dagarna har jag tänkt på att nu gör vi våra Alla mot alla program och så vidare. Jag tycker det är kul och är stolt över allt det där, men en gång i tiden så fanns det ändå en, vi väjde ju inte och ryggade inte tillbaka för utmaningar som åtminstone emellanåt var ganska tuffa. Jag minns att vi var på Grönland någon gång och skulle hålla oss vakna i typ 3 dygn eller vad fan det var. Det var vidrigt. Det var absolut vidrigt. Och vi har även gjort massa tuntiga saker. Vi har druckit massa mjölk och vi träffat massa exotiska djur.
Dricka 4 liter mjölk, en gallon då, för att sen se hur det ser ut när man då fontänspyr ut det. Det är kul på pappret, 2003. Men det är inte lika kul om man inte lyckas spy upp det, utan bara blir laktosförgiftad i magen och ligger och är dålig 2 dygn sen.
Jag gjorde det.
Ja, du spydde, men jag låg ju bara jag blev sängliggen i 2-3 dygn.
Ja, men någon gång så gjorde vi lyckades få loss från liksom vår liksom, vi ryckte våra darknet-kontakter och fick tag i något jävla instrument, liksom medicinskt instrument, så vi kunde göra vår egen biopsi.
Biopsia,
så du kunde käka en bit av din egen röv och så vidare. Men vi gjorde massa sådana saker, och jag kan ibland känna att fan, man kanske skulle liksom åtminstone gravitera lite grann mot det där igen och utmana sig
lite
själv.
Lite grann, men man ska också lägga till att väldigt mycket av det där är så jävla gjort nu. Det liksom görs på YouTube varje dag. Liksom.
Ja, det är som du brukar säga också, att Erik och Mackan har gjort ayurvaska. Det är det du någonstans här, brukar liksom.
Nej, men alltså överhuvudtaget, det är en hel genre som mina barn ser på YouTube med liksom tonåriga killar som gör allt det här. Vi har ju redan gjort
jag
det.
Jag vet, men ibland så kan man kan ju hitta andra typer av saker som folk inte möjligtvis har tänkt om. Men jag har tänkt på det där, att liksom fan, när man gjorde vissa saker, inte minst då när vi på Grönland där skulle tävla, så kunde vara vaken längst och så vidare. Det här liksom är ju gjort liksom utan kameror, men jag har upplevt samma typ av liksom känsla av att jag hatar det här, men jag kommer också hata mig själv om jag inte fullföljer uppdraget. Men tidigare när man har gjort det här på TV och så vidare, då har vi ibland haft någon liksom Paul Hollander-typ som har piskat oss att liksom, ni måste hålla ut, ni måste göra det här. Dessutom är ju du mycket mer, tror jag, lämpad än jag att klara av sånt här, för att för dig så blir det någon slags liksom, det skulle vara en enorm besvikelse om du inte gör det du har lovat dig själv att göra. Om det kan vara att inte äta godis på ett halvår eller dricka sprit på en månad och så vidare. För mig är det här helt nytt på alla sätt och vis. Även när vi gjorde en så här, du vet, fyllepodd, det är ju liksom inte kul att supa sig själv till oigenkännlighet och sen sätta sig vid en mikrofon. Det jobbiga är ju inte egentligen att lyssna, för jag tror inte ens vi gjorde det på att lyssna på vad man säger. Men känslan är väl bara att okej, då får man väl ta tag i det här då. För man kan inte bli halvpackad om man säger det. Och då var vi helt dyngraka när vi skulle göra den här och jag skrek massa saker.
Ska jag ändå säga det till vårt försvar där, att jag vet många människor som har gjort fyllepoddar sen dess, eller kanske före också, som liksom dricker 3 öl och så är det en fyllepodd.
De människorna föraktar.
Det här är en märklig sak att skryta om. Ja, men du vet, vi kanske drack 12 öl eller något. Alltså, jag minns ingenting av det vi spelade in. Så om ska man göra det, ska man åtminstone göra det så, kan jag tycka. Sen minns jag att det avsnitt som är jättevattendelare. Hälften av lyssnarna var så där, fan vad osköna ni blev och vad hemskt det var att lyssna på. Medan andra hälften var, fan vad bjussigt att ni kan visa att ni är såna jävla svin ibland när ni är fulla uppenbarligen. Det var inget medvetet val, det bara blev som det blev.
Ja, men sen någon gång var vi liksom testade, vi var fulla på jobbet och ja, framförallt du spårade väl ju fullständigt. Men
lyssna på mig nu när jag tar en liten slurp av mitt rykande varma vatten.
Jag hörde nu för övrigt, vi har bara druckit vatten. Nu läste jag nyligen här när jag försökte läsa på om den här fastan, att vi hade kunnat druckit koffeinfritt kaffe. Det hade faktiskt förändrat saker och ting ändå.
När man på morgonen ska ge sig iväg till jobbet, sitter vid frukostbordet och dricker varmt vatten, då känner man ändå att livet är liksom nästan värdelöst. Alltså det är fan vilka jävla.
Ja, jag har ju också den här serien jag pratade om, Alone, som är besatt av de här människorna som kastas ut i liksom vildmarken någonstans, och så bara den som överlever längst vinner. Alltså jag kan känna ännu mer så här respekt för de människorna och fatta. Ja, jo, men man är inte tunt nu. Det här är en liksom lightweight-version. Det är det, men är de bara, nu har jag inte ätit på 7 dagar och så vidare. Jag kan ändå fatta detta. Men Av en slump såg jag en bild på Skrillex idag vars utseende har förändrats helt och hållet. Mm. Folk har ju verkligen förtjusat sig i bilderna av, du vet, Simon Cowell, att han har gjort massa plastikoperationer. Folk älskar ju sånt. Titta.
Men jag tycker det är intressant med Simon Cowell just för att han är ju då en av de rikaste människorna i showbiz. Han måste vara mångmiljardär ju.
Det kan jag tänka
och
mig.
Jag finner viss förtröstan i, det är hemskt såklart, han har varit ett as i en jury i 15-20 år, han förtjänar väl all skit han får förstås. Sen finns det samtidigt något vedervärdigt i frossandet i, titta vad hans operationer har gått snett, han ser inte klok ut, ha ha ha, och så vidare. Det är liksom olika sidor av mynt där mänskligheten inte alltid är på sitt bästa liksom beteende. Men ibland när man liksom har åldersångest själv och så ser man människor omkring sig som gör små ingrepp och så liksom, de verkar komma undan med det där, det är lite botox här och det är vad det nu är för någonting. Han är liksom ett varnande exempel. Om inte Simon Cowell får ordning på sina operationer och lyckas se ut som ett freak, hur fan ska man då kunna liksom kliva iväg på Odenplan till någon jävel som ska få henne så ung ut? Det kommer ju gå ännu sämre förmodligen.
Jag tror också att det handlar väl om att man kanske längs vägen får ett annat skönhetsideal. Förstår du? Om det började med att han bara skulle ta bort någonting, sen började han liksom gilla, alltså det där tror jag är rätt vanligt och tidigare kanske.
Det kan ju vara så att Simon Cowell själv tänker, vad pratar ni om? Det är ju precis så här jag vill se ut.
Så det är ju jag som vet hur man ska se ut.
Ja, men det är jag som vet hur jag ska se ut. Ni andra har bara fattat
fel. Ni borde
fel.
Också se ut så. Alla borde se ut, ja, så, tänker jag. Men å andra sidan, jag tänkte också på det, nu är det sidospår, men när du nämner Simon Cowell så var han väl den liksom, inte den första mobbaren på tv. Såna har väl funnits tidigare, men han gick ju liksom i bräschen för det där.
Jag kan tänka mig att det fanns ju en intervjuare i svensk television som heter Hagge Geigert, som var lite populär på 70-80-talet, som gjorde då liksom, han var väl Skavlan på 70-80-talet, men han hade bara en gäst i taget typ. Och det som var unikt med honom,
inte en förberedd fråga,
kanske inte, men dels så hade han ju alltid en skeppare.
Livet vad han gjorde, han litade 100% på sin egen karisma.
Ja, det gjorde han väl. Och så hade han en kaptensmössa på huvudet ofta, och så satt han på en barstol medan gästen satt lägre än honom. Alltså Palme, han intervjuade Palme någon gång på 70-80-talet. Då sitter liksom Palme nersjunken i någon slags jävla djup fåtölj medan han sitter på en barstol en halv meter, en meter högre än honom. Det var väl liksom ett sätt för honom att positionera sig.
Men det kan, du är ett dåligt exempel, för Palme måste väl kunna hantera den situationen.
Jo, men det jag skulle komma till var bara att han kunde då vara kärv ibland i sina intervjuer. Det var ju också han som låg bakom, han berättade en historia. Han blev ju väldigt, väldigt känd i Sverige eftersom det inte fanns så många kändisar då. Och så satt han och käkade middag någon gång i Göteborg. Och så kom det fram en man och stirrade på honom och så sa han, du ska inte tro jag känner igen dig, din jävel.
Filmeprik av Guds nåde.
Ja, men han kunde ibland vara hård mot sina intervjuoffer. Och det hade ju funnits. Kända personer, offentliga personer, blev ju utsatta för mobbing i tv. För det var de värda, så att säga. De hade förtjänat det, inom citattecken.
Men jag får säga, var det Dagge Geigert också som blev hans liksom största ögonblick? Var väl när han dyrkade upp den i liksom folkets ögon autistiske Stenmark, va? Genom att ställa frågan, ja, hur hittar man till Tärnaby där Stenmark kommer ifrån? Var det inte något i den
Alla undrade, hur ska det gå? Jag kommer ihåg Stenmark på mig, Let's Dance, för några år sedan. Jag vet inte varför jag såg just den öppningen. Jag var väl nyfiken på hur fan.
Det är inte så konstigt.
Hur kommer det att se ut när Ingmar Stenmark är med i Let's Dance? Och då hade de ju förberett och preppat honom så att han hade en bra replik. För han var ju så jävla tystlåt under hela sin karriär, och ännu mer så efteråt egentligen. Och så står han där, David Hellenius eller Jessica Almenäs eller någon frågar då. Hela gänget står liksom uppe, det här årets ensemble, hur ska det gå? De vandrar runt, alla blir intervjuade, och till slut kommer de till Stenmark. Och så säger han bara, ja, jag har förstått att många är lite rädda för att jag ska prata sönder det här. Och så blir det jättegarpigt.
Men det var ju skrivet. Det var
skrivet som djävulen. Men det funkade ändå. Alla liksom, ah, vad kul, Stenmark är med. Men Hagge Geigerts öppningsfråga till honom.
Den som skrev det är Sveriges bästa manusförfattare. Ja. Den måste vi ha kontakt med.
Men Hagge Geigert dyrkar upp Stenmark då genom att intervjua honom. Alla tänkte, hur ska det gå? Stenmark säger ju inte flaska. Och då så, mirakulös, sa han bara, hur hittar man till Tärnaby? Och då börjar liksom Stenmark, ja, du tar E20 upp och 73an upp på Dalarna.
Det är ju otroligt. Ja, det är faktiskt otroligt.
Men Simon Cowell var en...
Ja, men jag ska komma till Simon Cowell. Jag ska bara säga, med Stenmark är ju också det där att man ibland har tänkt, du vet, spelar han också ett spratt? Det var väl någonting, vi ska inte prata om Stenmark hela tiden, men det var väl någonting som han började gå på lina. Och du vet, Sportspegeln gjorde en stor affär av det. Titta, här hans nya metod. Och sen någonstans ville folk då, det kanske var på det sättet också, med att han liksom, han var bara trött på media och ville liksom lura dem på något sätt. Och det var liksom bara ett skämt. Det vet jag inte om det var. Men sanningen är ju ändå att Stenmark är tyst. Men var det inte så att Dean Martin, steget från Dean Martin till Ingmar Stenmark är långt. Det är jättelångt. Det var.
Ja,
men det var väl så när alla trodde att han var liksom lost på slutet av sitt liv. När alltså, du vet, Rat Pack hade liksom löst upp. Det var, han liksom insåg väl att nu är the good times över. Och alla trodde att han hade blivit liksom helt senil. Men i själva verket så var han då bara tyst liksom. Han kanske inte mådde så bra, men han valde att inte snacka. Och då kan man känna, skulle det kunna vara det Stenmark har sysslat med ett helt liv?
Alltså en del... Ja, men jag kan tycka att det låter uppfriskande i tider av att liksom transparens, som du och jag har pratat om i den här podden sedan historiens början, att man uppskattar transparens, man älskar när folk bara står för det de är och sådär. Det börjar bli dags nu i en era av transparens. Man blir lite trött på det. Framför lite mer förljugna kändisar som bedrar oss alla, som Stenmark kanske gjorde, förmodligen inte, men Dean Martin då möjligen. Men folk som vågar leva lite dubbelliv i offentligheten, det hade varit mycket härligare med sånt än det vi nu är vana vid, att alla ska fläka ut allt hela tiden.
Ja, men, och då skulle jag bara komma, när du nämnde Simon Cowell, måste jag bara säga att jag tycker det är intressant där hur han, hur stor han blev så fort, slog lite ner som en bomb.
Ja, men om inte det framgick, så det jag menar bara med att folk hade mobbat i tv innan, men han var den första som mobbade vanlisar.
Ah, ja.
Alltså, här kommer en 16-åring som vill bli stjärna. Nu blir hon utmobbad och utskälld av den här jävla dryga britten.
Ja, och någonstans är det ju, det är liksom så, det är liksom nattsvart. Och egentligen borde han liksom straffas på riktigt för att han sysslade med det. Men ännu mörkare är väl någonstans att man ser hur liksom män, alltså den här missundsamheten vi ibland har pratat om, att den är en sjukdom hos alla människor, även dig och mig.
Apropå straffa bara, alltså, han borde ju kanske straffas på det sättet som jag läste att någon som hade försökt döda Ludvig den 16 i Frankrike, kungen på 1700-talet, misslyckades med detta attentat, och då skulle han då avrättas. Och då skulle han liksom inte avrättas på vilket sätt som helst, för att liksom, det är för enkelt att bara hugga huvudet av honom. Då lider han inte tillräckligt. Den här jäveln ska vi straffa från liksom grunden, grundläggande straff. Så att de schemalade då mellan 12 och 3 på eftermiddagen, så skulle avrättningen pågå av honom. Och så dök folk upp med liksom picknickfiltar typ. Och så börjar alltihopa med, först drar vi av honom en arm, sen så ska vi liksom sticka knivar i honom, och så ska vi hålla honom vid liv ett tag till, och så under 3 timmar ska det här bara pågå. Men han får absolut inte dö, för han ska lida mycket, mycket länge. Och sen på slutet då, som en slags grand final, så ska 4 hästar bara slita honom i 2 delar, och sen är det över. Det är kanske Simon Cowell.
Det är så du, Simon Cowell skulle få göra. Nej, men jag tänker på att det går någon slags rät linje till. Jag vet inte liksom, jag har faktiskt ingen större koll på Margot Ditz, jag tror. För att hon är jättestort household name här. Vi hade till och med någon fråga om henne i Alla mot alla och så vidare. Influencer, programledare, lite allt möjligt. Ingen åsikt om henne överhuvudtaget.
Det är kul att du känner att du behöver kontextualisera Margot Ditz, men inte Dean Martin för lyssnarna. Det är en intressant bedömning.
Det är lite charmigt kanske.
Ja, det är kanske charmigt. Dean Martin, gammal sångare.
Nej, skitsamma. Men jag tänkte bara att när man pratar om den här... ibland så säger man... och det tror jag säger du som är så här, men människan är i grunden god. Eller hur? Så här, vi är goda människor. Och du vet, så här, det kan man hålla fast vid i mörka tider. Trump är president, men de flesta av oss är goda och så vidare. Men den här liksom cancelkulturen, nu har hon gjort något nytt. Och hon har liksom någon blackface-grej. Och det är ju förkastligt inåt helvete. Ja, men det är så jävla inåt helvete. Och när hon gjorde det där med den där liksom uteliggande utav sin dörr. Allt det där är dåligt. Men jag tänker den febriga känsla av eufori som liksom majoriteten av mänskligheten, var de än bor, tycks uppleva när människor liksom åker dit.
Ja, men apropå alltså, offentliga sätt att liksom avrättas på, så Axel von Fersen var ju någon slags uppstickarfigur, någon glidartyp i det, liksom, som svansade
runt. Jävlar, idag är spannet stort. Dean Martin, Ludvig XVI, Ingmar Stenmark, Margot Ditz. Ja,
Axel von Fersen, men han var ju kommit från Frankrike från början, tror jag, eller kanske Tyskland, vad vet jag. Men han var väl en riktig så här uppkomling.
Var han inte älskare till någon? Han var väl älskare till någon?
Hade han med Marie Antoinette att göra kanske? Jag vet inte.
Älskade till den tidens Margot Ditz.
Ja, verkligen. Sen dyker han upp i Stockholm, svansar runt där en del, och sen plötsligt bara ruttnar folk på honom. Jag kan inte hela historien, det borde jag väl göra, men av någon anledning så anser människor,
men det spelar ingen roll.
Nu får det räcka med Axel von Fersen, och så ska han då ställa sig för rätta. Men pöbeln, folksamlingen till det, vi behöver ingen jävla liksom den tidens dumpen redaktörer och den här Patrik Sjöbergs liksom pedofiljägarsajt. De beväpnar sig med högafflar och liksom sliter Axel von Fersen bort från eventuell rättegång, ut på stan, Gamla stan någonstans, som man går där, kan man fundera på det ibland, att han då liksom försöker fly. Men pöbeln då bankar skiten ur honom. Och liksom grandfinalen där är, läste jag på bara för några veckor sedan, att en man utklädd till sjöman stampar på Axel von Fersens bröstkoj till det inte finns någonting kvar längre.
Det kanske är den här liksom dieten som har gjort att du börjar googla på morbida sätt att liksom döda folk på.
Vi är även denna vecka sponsrade av DPJ Workspace som är din partner för kontorsmöbler och inredning sedan 1995. De med gamla gamet är såklart då specialister på kontorsmöbler och inredning av kontor. De har allt man behöver.
Ja, och med inredningshjälpen som de erbjuder får du som företagare ett kostnadsfritt inredningsförslag. Sånt behövs, man. Inom 48 timmar kommer det uppritat av DPJs egna inredningsarkitekter, presenterat då i snygga 3D-visualiseringar. Sånt där älskar jag, av ditt kontor, och det skickas då till din mail och så kan du ta beslut i lugn och ro.
Och när allt väl på plats på kontoret så har de minst 10 års garanti och 30 dagars ångerrätt även som företag. Detta är fantastiskt. Gå in på dpj.se och läs mer. Vi säger stort tack till DPJ Workspace. Vi är den här veckan sponsrade av HelloFresh, och om man inte har stött på HelloFresh tidigare och vet vad de gör, så levererar HelloFresh alltså då färdiga matboxar, underbart, hem till dörren. Det är enkla 6-stegsrecept med färska ingredienser och med en anpassad mängd för varje tillfälle, vilket underlättar då vardag på ett otroligt sätt. För den som inte lagar så mycket mat hemma så kan ju faktiskt HelloFresh hjälpa till med att upptäcka nya ingredienser och hur man använder dem. Det är sånt som tryter när man ska hitta på allting själv och man hamnar i enkla, gamla, tråkiga vanor som jag kan relatera till detta.
Ja, jag kan droppa några rätter här. Blandfärs teriyaki med då sesamstekta grönsaker och ingefärsris. Det hade man inte kommit på själv, framförallt inte du, Fredrik. Så gå in på hellofresh.se och med koden PODFF, PODFF, kan man få upp till 1359 kronor i rabatt de första 5 kassarna om du inte då provat HelloFresh ännu. Och dessutom fri frakt på den första matkassen. Du kan också använda koden om du tidigare har varit kund men avslutat ditt abonnemang för över 12 månader sedan eller längre och nu då önskar bli kund igen. Vi säger vad då, Fredrik?
Vi säger stort tack till HelloFresh. Vi är en vecka sponsrade av Unibet, och det är Stockholms derby mellan AIK och Djurgården som sker på söndag. Till dagens datum är det 43 000 sålda plåtar till säsongens första stormatch borta i Solna. Det är ju som alltid en högintressant match, inte bara på plan såklart, även på läktarna. Jag har ju svårt för Djurgården, det har jag pratat om öppet. Inte alla djurgårdare är as, men
ibland
alla
är du platt, är tycker
djurgårdare.
Jag vet inte vad du baserar det
jag
där
vet
på.
Jag vet detta, men här kommer jag att följa matchen med intresse, och det jag hoppas framförallt är att det går bra för AIK.
Börjar bli lite tifotorsk, känner jag. Malmö var ju otroligt tifo här om veckan då.
Ja, det tycker Malmö-människorna, ja. Alla är
där
inte lika golvade.
Så är det matchoddsen då vad det gäller derbyt, så är Djurgården knappa favoriter, men i derby kan allting hända, så är det ju. Det är många klassiska derbyn som vi har liksom. Det är många klassiska därmen genom åren, såklart. Man kan till exempel spela på att AIK inte förlorar matchen till 1,55 gånger pengarna. Eller då att båda lagen gör mål. Det kan man spela på till 1,79 gånger pengarna. Det finns något för alla, onekligen.
Detta är spel för dig över 18 år. Spelar du eller någon i din närhet för mycket så finns stödlinjen.se och spelpaus. Spela ansvarsfullt. Vi säger stort tack till Unibet.
Men jag ska bara säga, det är lustigt att säga dumpen, för jag skulle just komma dit att säga att känslan som man då när man mår bra och säger att människan är god, men det går någonstans, det finns räta linjer mellan liksom Simon Cowell, cancelkulturen, det som nu sker med Margot Dietz. Visst, hon har gjort bedrövliga grejer, men man kan då möjligtvis ifrågasätta hur hårt ska hon dömas, var finns förlåtelsen, och sen vidare från cancelkulturen till dumpen. Ibland kan man ändå få en sån ganska, man liksom uppgiven känsla. Jag säger inte, för vi pratar ju om vår egen jävla missundsamhet, men jag verkligen känner själv att man får inte dras med. Man kan åtminstone försöka det, att dras med i den här känslan av, det är ändå människors liv det här handlar om på alla möjliga sätt, men det är någonting med oss att den är liksom Dalai Lama kanske behövs verkligen. Kanske borde få mer utrymme.
Fan vad intressant att den tydligaste effekten den här fastan har på det är kanske någon slags humanism som smyger sig på. Eller
du,
någon slags...
du googlar, du kollar liksom in brutala mord så att
ja,
säga.
Men jag... det kanske är någon slags andlighet som liksom, din kropp är tömd på energi och ditt huvud letar efter mening och du vill liksom åt någon slags världsallts kärlek då här kanske.
Ja, men jag hade mer velat läsa istället om du att människan är god. Vi kan luta oss mot det. Börjar man känna, ja, men är vi goda? Simon Cowell är ett exempel på det. Den här liksom cancelkulturen som är så
när du säger Simon Cowell, då menar du då sättet man frossar i hur han ser ut i ansiktet?
Ja, det. Men jag menar också att en människa tillåts vara mobbare och liksom vara, du vet, förstöra människors liv på sitt sätt och bli hyllad för det. Men det är så, här, det är så lätt att gravitera uppenbarligen mot människan mår bra när det går åt helvete för andra människor.
Skulle nästa steg kunna bli att du blir riktigt kristen?
Men jag tycker, vadå, kristna människor sysslar väl med samma saker. Det går åt helvete för dig, ja, för att du är inte kristen.
Möjligen så, ja. Men de säger väl också att du ska behandla det folk som du vill behandla själv och så vidare. Det är väl något kristet mantra.
Ja, men jag följer mycket, den mycket intressanta Peter Kipen då på Instagram, som är DJ och allt vad. Jo, men han har ju långa utläggningar varje dag när han liksom riktar kameran mot sig själv med vikten av att vara snäll och så vidare. Jo, men då känner jag ser det. Ja, det är ju vad det är verkligen. Men det är ändå intressant, för det är så här, det är inte någonting någon av oss, tror jag. Man kanske bara snarare utgår från att jag är i grunden en god människa. Jag är inte missundsam. Men det finns massa ständiga bevis på att vi är inte så jävla goda. Och kanske är det fastan som på något sätt, du vet, de har skyndat på de här insikterna. Men jag vill verkligen poängtera, det gör inte att jag blir god.
Samtidigt som du säger allt detta, som du är i slutskedet av den här fastan, vi har ju alltså då varsin god sak vi ska då njuta av i de sista
dryga halvtimmen kvar.
Ja, dryga halvtimmen kvar. Framför mig, ska jag säga nu, står det jag gick in på Coop. Och så ska, vad är det godaste, den enskilt godaste saken jag kan hitta här inne som ska bli den första tuggan?
Digestivekex.
Nej, för i helvete. Mjöligt och torrt, det funkar ju inte.
Jag trodde du älskade
det. Du sa att en kompis som tipsade om den här fastan sa att han tog en jordgubbe och den smakade himmelsk. Så det är liksom det första. Och jag kan tänka mig att den här tuggan kommer att bli himmelsk. För när jag körde 5-2 så smakade maten också helt jävla otroligt. Det som står framför mig är en godissort. Jag ska få undra mig en godisbit. Gissa vilken godis... Ja, det är svårt för dig.
Är det det? Ja, men det är intressant. Vi pratade ju häromdagen när vi spelade in Alla mot alla. Vi låg lite lågt med att vi var på den här fastan. Just för att inte vi ville att våra liksom redaktionsmedlemmar skulle börja kritisera oss. Och någonstans se, liksom, hitta fel i vårt programlederi. Och sen kunna skylla det på fastan. Ja, men så var det, ja. Men då när vi såg en bild, det var någon fråga om något lösgodis. Och då var det den som du hävdade är Sveriges populäraste lösgodissort. Som är den här... Du vet,
sur, ljusblå och rosa flaska, ja, precis, som är liksom sur och
ja, syr. Som blir lite skummig i munnen, verkligen. Du vet den, va? Och den, när den visade, så stod både du och jag blev såhär, fy fan,
man vill nästan avbryta inspelningen och åka iväg till den, så ser väl även och bara trycka i sig.
Och då, därför undrar jag, är det den?
Nej, det är inte, det är omöjligt för att visa. Men det är en liten bit centerchoklad, som du vet, sådana som finns i rullar eller som lösvikt, som har lite så här krämig nougat i sig.
Fick en riktig så där renässans när Göran Persson gick ut och sa att det var hans favorit.
Kanske, det är inte det som har påverkat mig. Jag är också lite orolig, för den ser lite gammal ut. Den är liksom lite ljus. Det känns som att den kanske inte är den optimala upplevelsen.
Men är det
inte
rör du
Nej.
Har?
Jag köpte lite lösviktsgodis, och den här har jag plockat ur påsen. För den som står framför mig här och pockar på mig, suktar mig, den ska jag äta om en halvtimme. Vad har du som du ska...
Jag ska berätta att jag redan har brutit fastan lite grann, för jag drack lite äppelcidervinäger innan vi började där, en matsked. Just för att någon människa vi mejlade med, någon trevlig person som liksom har gjort det här, så sa att det kan vara lite jobbigt för magen, liksom, att det kan bli en chockverkan när man väl börjar äta igen, och att det skulle vara bra då. Men där jag någonstans började, vi kan säkert prata om det här, behöver inte alltid säga att vi ska prata om något annat. Men för mig, och jag tror för dig, du har ju lyckats med den här typen av karaktärsdanande utmaningar ständigt i livet. Så är det ju verkligen. För mig, alltså, det börjar kännas så här, något av det största jag har varit med om. Jag har aldrig känt mig... Även om livet har känts meningslöst, framförallt igår kväll, så låg jag bara i sängen, visste inte vad jag skulle göra. Så jävla meningslöst att titta på någon fotbollsmatch.
Ja, men det här det ringar in för en är ju hur mycket mycket av ens psykiska välbefinnande, inte det liksom så här hunger eller någonting, utan det psykiska välbefinnandet som hänger på att man då och då får stoppa grejer i munnen. Det kan vara fett, det kan vara socker, det kan vara vad som helst. Men får man inte stoppa någonting i munnen, man behöver inte ens vara hungrig, men man tycker livet blir meningslöst ändå. Det är också så.
Men man blir också socialparia. Man blir ju socialparia. Vi stod där väldigt ledigt idag, vi hade spelat in några dagar, folk stod och drack öl. Man inser, nej men jag kan, man har inte, ska jag stå här och dricka vatten när de andra har kul? Det, alltså, där är man ju inte. Så visst, dels har du rätt med det där. Och sen är det så här, man kan ju liksom inte göra någonting. Så jag låg då i min säng och så här, försökte, tog en så här Klonopin, en som man kan ha mot ångest ibland, som jag får utskrivet i USA då, när ångesten blir som starkast.
Fast benzo, ja,
vilket händer ibland. Men då tog jag en sån, kunde ändå inte sova. Jag hade en, liksom en flaska vatten bredvid mig vid sängbordet. Och då kände jag verkligen, det här är vad meningslöshet är. Att liksom jag förstår att det man går in i, om man skulle fortsätta det här, är nog någon slags klinisk depression ändå. Sen då när jag vaknar upp i morse så känner jag plötsligt någon slags, jag tror att det är ungefär som du vet när man ser, jag vet inte, man har varit ute och vandrat i liksom veckor och så ser man den sista kullen kanske. Jag behöver bara över den och sen får man liksom extra kraft. Skidstadion i Mora när man gör liksom Vasaloppet, inte fan vet jag. Ja, men det gjorde att jag mått lite bättre idag, så idag var betydligt bättre. Men jag känner ändå, för jag tror att vi är så pass olika där. Alltså folk kan garva mycket de vill, men jag känner att detta är något av det största. Den största liksom, jag har åstadkommit i fel ord, men det är liksom en av mina största prestationer. Ja. Sen, du vet, när jag var liten så lockade mina föräldrar mig med, för man åt mycket godis. Så hade de något jävla märkligt upplägg att jag fick bara äta godis på årets aftnar. Vilket var julafton, påskafton, pingstafton. Ja. Jo, märkligt, ja. Mot att jag skulle få 500 kronor. Jag vet inte varför, men jag tror att jag var väldigt mycket av en så här en liten sockergris. Ja, och ja, jag vet inte, ja men skitsamma, var det nu, jag minns inte vad anledningen var, men jag tror att jag också samlade ihop pengar till en stereo, minns jag. Och jag hade köpt några skivor, men tvingades lyssna på dem på mamma och pappas stereo. Jag minns specifikt att på en pingstafton så satt jag och lyssnade, för jag hade ännu inte samlat ihop till stereon. Men jag hade Totos fantastiska skiva, jag visste inte vilken av dem det var, med I Can't Stop Loving You och den här Rosanna. Jävla underskattat det här, kan vi avsluta på det med om vi vill. Men jag menar, det där klarade jag då utan att fuska. Ja. Jag gjorde det. Men det var liksom ändå inte, jag kunde leva mitt liv ganska normalt. Och jag tror det var liksom halvdåligt, för jag kunde fortfarande äta en äppelpaj liksom. Så det var vad det var. Men det var ändå den sista, så att säga, karaktärsdanande utmaningen.
Ja, men du har väl aldrig haft en vit, du har väl aldrig haft en vit månad fullständigt.
Nej, och jag menar, det betyder ju inte att jag är fullständigt nedkyld alls. Tvärtom, jag tror jag dricker mindre än någonsin. Men det jag är sämst på är så här: okej, nu är det slut på det här. Nu, du vet, jag fortfarande har, jag feströker ju i allra högsta grad när det har gått. Men jag beslutade mig och Agnes för typ 2 år sedan, sa vi, ja men nu ska vi inte röka överhuvudtaget. Och sen så rökte vi inte på 2 år. Så sitter vi i någon liten minibar, heter den typ, i Berlin, som är själva definitionen av en rökig liksom divebar. Det blir inte mer så. Och då hör jag mig själv säga till henne, för Agnes är också lite åt mitt håll, så här, vi kan väl ta en cig här, för att vi är här. Ja. Och sen drog det igång igen. Ja, men så drog det igång. Då har vi hållit upp i 1 år. Nu röker jag lite grann, men det är inte så jävla farligt. Men jag håller helt med om det. Den här liksom, de här absoluta, en absolut regel som jag måste följa. Alltså jag kände verkligen i morse att jag gick runt med ett leende på läpparna och tänkte att så här, jag tycker om mig själv.
Ja, men det man ska ha åtanke som podcastare här är ju att likabilityn för människor som inte fullföljer sånt här är ju raket mycket högre än människor som fullföljer. Jag förstår att många, att det
varit, men jag har ju varit så
här. Det var roligare innehåll på ett sätt om du eller jag hade liksom kapsejsat i det här och vi kunde liksom skälla ut varandra. Så jag förstår ju att det är lite trist att lyssna på två människor som har lyssnat.
Men jag har ju under veckan har jag frågat dig. Jag frågade ju dig någon gång när det var liksom lite reklampaus eller när det var ett break under inspelningen. Så sa jag ju till dig.
Ja, det gjorde du verkligen.
Ska vi bara göra det? Och
hade jag då sagt till dig, ja vad fan, så viktigt är det inte, då hade vi ju lätt, då hade vi lagt av.
Jag hade sprungit ut i liksom filmhusets korridor och hällt i mig en skål med såna där liksom flaskor som finns där, med de här liksom ljusblåa sura flaskorna. Ja, men så är det ju. Men jag har också, tror jag, haft, jag har insett när jag ska göra såna här grejer. Det var väldigt generöst av dig att du helt och oresearchat, som du säger, hoppade på det här äventyret. För utan dig tror jag inte hade klarat av det. Jag sa det när jag pratade med Agnes idag. Så sa att allt jag ska göra i livet som är av den här typen ska jag alltid, måste alltid Fredrik vara med på.
Ja, men det
för jag
tror, bra,
hade jag hoppat av, hade jag liksom, och du hade tagit dig i mål. Dels hade vi ljugit och sagt att jag tagit mig i mål ändå. Kanske. Du kan ju tro vad du vill om det här. Men jag, faktiskt, jag har gjort det här på riktigt nu. Men därför, det är liksom det är en märklig, och folk kan garva med. Jag känner att det är liksom minst den största prestationen i mitt liv på 30 år.
Men det känns som att vi har kommit närmare varandra för att vi gjort det här ihop och hängt på dagarna och liksom gått och liksom druckit Ramlösa som galningar, och här får man i sig lite mineraler kanske. Det har varit bra.
Som har legat liksom mellan programmen, har man legat under en liten filt och försökt liksom bara låta tiden gå. Men det är ändå så här, fan i helvete, jag lyckad, jag är en kapabel människa.
Ja.
Och som sagt, vad man kan garva åt och få se vad det är.
Slutsumma summarum är att vi alltså inte har ätit någonting på 4 dagar, 3 nätter. Och att vi har bara druckit vatten. Lite salt i vattnet ibland för man inte ska få ont i huvudet. Man får ju abstinens av kaffe, liksom bristen.
Ja, vad bara du?
Ont i huvudet. Ja, det var jag. Men jag är nyfiken på vad du har framför dig som du då ska stoppa i dig om 20 minuter när vi är klara med det här.
Jag har, just på grund av att min kompis då sa att den här, han åt en jordgubbe och tyckte att den smakade då himmelskt, som du sa. Finns inte så mycket jordgubbar att få tag i längre, eller det är väl det fel säsong i Stockholm. Så jag köpte lite hallon då, som jag då ska testa här nu. Sen hällde jag också upp faktiskt en rom. Mini-rom, för du vet, jag gillar lite rom med smak på mörkrom. Ska vi se om du vet smaken på den också kommer vara himmelsk. Det har jag ingen aning om.
Det visar sig.
Men det är intressant när man ändå gör sånt här. Det tror jag du har upplevt tidigare, vad det än handlar om. När man säger, jag har ju varit irriterad på dig när du säger, nu har jag slutat äta godis. Och så är jag med hela handen i en påse. Det är ju någonting, folk hatar ju när andra människor uppvisar karaktär.
Det är det jag säger, likability rasar när man uppvisar karaktär. Så är det, men ibland måste man få göra det.
Jo, det gör den, men det är också någonting coolt. Det är någonting coolt med det. Men när jag under inspelning då berättade om det här för några, blicken jag då får, Pontus Gårding är med i år, tittade på mig som jag var en idiot. Linnea Wikblad, som är liksom ljuvlig deltagare, eller mot alla måste jag säga, kommer snart in tv nära er tillsammans med Henrik Torehammar, ljuvlig ny duo som röner viss framgång i det här programmet. Men jag berättade för dem, du vet, innan vi skulle börja spela in, och jag fick blicken som inte handlade så mycket om min karaktär, men var verkligen, du vet, ibland när du säger att folk hatar att jag bor i LA eller att de tycker det är töntigt att jag är i LA, det var verkligen så här, okej. Alltså det var något så jävla
tydligt. Ja, men du får ju, du får ju vara medveten om.
Nu har han förändrats på riktigt. Nu har han förändrats. Pontus Gårdinger, som jag känner så väl. Det var nästan chockerande hur liksom gammal kostcirkeln gubbe han har blivit. Där han liksom tycker, sånt där sysslar man inte med. Vad är det frågan?
Man vill inte ta det på så stort allvar heller. Det är bara kul att testa grejer. Man kan väl se det så.
Nej, men du förstår känslan av att man känner sig. Det var det som var lite jobbigt för mig att säga. Nu har han officiellt tappat det. Han kan lika gärna lämna in sitt liksom svenska pass och bli amerikan, du vet. Men det är någonting i det där.
Men jag vill ändå säga då att du är ju inte helt spirituellt förändrad av de här dagarna. För det sista du gjorde innan vi drog igång den här podden var att du skickade ett Instagram-inlägg som du hade sett precis och liksom fascinerats av på ett sätt som inte bara kan beskrivas som godhjärtat ändå, eller hur? Det fanns ändå en cynism i dig när du uppmärksammade detta inlägg. Och du skickade till mig för
att vet du inte vad skillnaden är? Ja, du ska få prata om det, men jag måste inte säga skillnaden i just det innan du berättar vad det var. Det är en sak att önska folk olycka, som liksom mycket av så här cancelkulturen ändå går ut på. Eller dumpen. Eller, så här, eller nu hoppas vi att Simon Cowell ska ta liksom heder och ära av den här människan. Det jag skickade till mig bara så här, jag hoppas inte att det går åt helvete för den här personen som har gjort det här inlägget. Men jag liksom fascineras över någonting. Och visst, det är inte för att jag tycker det är bra, utan tvärtom för att jag tycker det är dåligt. Men vad säger, det handlar inte om att jag önskar personen olycka.
Nej, men du är ju fortfarande skarp. Du är fortfarande liksom krass i sättet du ser på världen. Du går ju inte omkring och ser på världen genom ett skimmer av rosor, så att säga. Så är det ju inte.
Nej, jag är inte av Dalai Lama ännu. Jag går inte liksom runt i ett skynke.
Nej, jag tycker att du ska läsa upp inlägget för mig nu och beskriva det för mig.
Men så här är det. Ja, båda vi följer ju, Martin Melin, politikern och då polisen tidigare Robinson-deltagaren på Instagram. Han kan väl tarva en liten presentation, eller var det också larvigt?
Ja, men han är ju kändare för många av lyssnarna än vad din Martin är, så är det bara.
Martin Melin då, som du vet, är intressant ändå, så han är liksom varje dag så är han nu, han är någon ersättare till någon i riksdagen, så han står och håller massa, du vet, han ger massa liksom, han är inne i massa debatter om allt möjligt, och han är liksom
han ingår väl i utrikesutskottet, tror jag.
Ja, han representerar väl poliskåren, vilket, vad fan, det blir inget fel i det, det är väl bra att en polis är där, kan jag tycka.
Nej.
Men så har han då, han är ju någon slags, han har väldigt mycket följare, och han, någonstans har han ju gått på myten om sig själv, tyvärr är det så. Det är inget fel, det kan alla möjliga människor göra, kanske även jag gör emellanåt, du också. Men med tanke på att han har så många följare, så upplever han det som att han, att liksom folk liksom förväntar sig saker av honom. De förväntar sig att han ska göra oväntade observationer. Han har fått för sig att han ska ge folk aha-upplevelser. Han känner att det är lite av hans uppdrag här i Sverige.
Jag ska säga faktiskt att du sa att jag följer honom faktiskt inte, så jag har liksom inte koll på det här riktigt. Så jag har aldrig,
ja, men han gör det ibland. Ja, men det är så, han kan skriva om någonting. Är det så här livet ska vara? Bla, bla, bla. Nu har han också skaffat tjej, tror jag, vilket väl liksom, tror jag, inte kanske är så jättebra för hans karriär direkt, för att jag tror att han är liksom, han följs framförallt av kvinnor som ofta skriver om liksom, han lägger ut en bild på när han är rufsig i håret men ändå skitsnygg på morgnarna och så här, vad ska jag ha för frisyr egentligen, hur kan det bli så här, bla bla bla. Men
och i kommentarsfältet så är det snigelspår, så det sjunger om det då, eller?
Ja, men det är så här, vad söt du är, du ska aldrig klippa dig och så vidare och så vidare. Men nu så är han då också, framförallt är han i någon slags, han har ju någon slags kardemummaifiering av sig själv. Han flanerar och gör observationer, och han tycker själv att han
måste jag verkligen säga att kardemumma var ju någon slags kossör och underhållare på 30-talet eller?
Man promenerade väl.
Promenerade väl runt och gjorde observationer. Jag vill snacka om att det är en man som behöver en presentation i den här podden. Men skitsamma, mer än så behöver vi inte.
Ja, men det här ligger lite i linje med vad han då skrev. Men då har han då varit på Skogskyrkogården här om dagen då, eller om det är idag. Och han då drabbas väl då av ett behov. Han känner väl, jaha, nu är jag på Skogskyrkogården, här kan jag inte bara gå runt utan att liksom dokumentera att jag varit här, och dessutom på något sätt liksom kommunicera mina intryck. Vad har jag gjort för observationer här?
På samma sätt som att när man besöker en kyrkogård som är liksom lite pampig, och den är en otrolig plats, Skogskyrkogården.
Det är världsarvet.
Ja, men på samma sätt som du genomgår någon slags andlig metamorfos av att fasta i 4 dagar, så kanske han kanske liksom akut genomgår någon metamorfos av sinnlighet, för att nu är jag ju på en plats där det finns utrymme för djupsinnigheter, tänker han.
Ja, dels det, men också tror jag ett behov av att allt han gör måste han skapa innehåll av, och att han känner att det finns, att liksom hans publik kräver detta.
Jo, men det jag menar då är att är man då på Skogskyrkogården, så är det ju inte läge att lägga ut något tjolahejsan, eller vad fan man säger, tjolahoppsan.
Nej, han ska väl inte stå där med liksom rufsigt hår och säga, är det okej att gå runt med rufsigt hår på Skogskyrkogården på en söndag?
Men han inser ju det, och vill därmed göra något mer djupsinnigt då, antar
jag. Ja, och då står han då vid Alvarsan, får man ändå säga, vid en gravsten som det står Greta Garbo på. Mm. Ren och clean, det är en gravsten som, en gravsten ska se ut så.
Som förpliktar.
När det handlar om en superstjärna. Så
det är inget mini-tjafs, utan det är liksom en solid pjäs.
Ja, men det är inte det att den är så stor, men det är liksom en solid pjäs. Kanske liksom någon slags röd marmor, och så är det väl hennes, tror jag, kanske namnteckning, Greta Garbo.
Det är väl som Palmes grav är väl också ganska så här solid, men ganska liten och enkel.
Det är så inga årtal här exempelvis.
Jag hörde för övrigt att det var någon statschef, typ, inte vet jag vilket land det var, kanske var det Chile eller Peru eller någonting, som var i Stockholm 1986 för att gå på Palmes då enorma begravning, statsbegravning. Och så hade han varit på någon restaurang kvällen före begravningen och käkat. Och där hade han då rafsat med sig lite blommor från bordet. Och då blev personalen arg, för de där blommorna var ju liksom en del av dekoren i restaurangen. Men det är såhär, fuck, det där skiter jag i, jag tar de här blommorna. Så stack de därifrån, han med livvakterna. Dagen efter så fotograferas han när han lägger blommor på Palmes grav, och det är samma blommor han kvällen innan har snott från restaurangen. Vilket är en såhär otrolig framförhållning. Och inte, jag vet inte vad jag ska tycka om det, men det har någonting.
Verkligen.
Vi är den här veckan sponsrade av Dressmann och våren har ju slagit till på riktigt nu äntligen. Dressmann har fått in fantastiska kostymer då i 100% lin. Massa olika färger som är perfekt för vårens och sommarens alla happenings. Jag sitter och tittar på lite olika varianter här. Det är ju någonting med den marinblå. Jag hoppas och tror ibland att det lyfter fram det blåa i mina ögon.
Ja, det gör det. Men det är också någonting att man med en då fräsch ljus linjekostym, kan jag tycka, omfamnar våren och den nalkande sommaren. Att man vågar lite, att man med den här kostymen säger, också berättar för folk som kanske inte ser vad det är för årstid, att titta, nu har vi gått in i våren och snart kommer sommaren. Allt är lika fantastiskt. Gå in på dressmann.com eller besök en av deras många butiker.
Vi säger stort tack till Dressmann. Vi har ett betalt samarbete med Syn nikotinpåsar och det här meddelandet riktar sig då till dig som är över 25 år och redan använder nikotinprodukter. Syn innehåller nikotin som är ett mycket beroendeframkallande ämne. Syn kommer i olika smaker, styrkor och format.
Ja, i sortimentet hittar man då Syn Violet Licorice. Det har en balanserad smak av söt lakris, viol och pepprig salmiak som då möter en syrlig sälta. De finns i normal styrka 2 men även nu som extra strong styrka 4. Och som vi nämnt tidigare är nu mera prillans smalare, längre och mjukare under läppen. Läs mer på nico.com och klicka in på Syn. Och glöm inte att slänga din tomma dosa i plast åt vinningen. Men Martin Melin då på Skogskyrkogården, han har liksom mössa på sig, han ser ganska ung ut, han har, du vet, funktionskläder på sig. Och då har han då hans observation, han gör väl sån här några gånger i veckan. Så skriver han så här. Ja. Stannade till idag på morgonens powerwalk vid Greta Garbos grav. Vad snabbt folk glöms bort. Vem pratar om henne idag? Hon som var världens mest kända filmstjärna en gång i tiden. Och sen återupprepar han bara, hon känns bortglömd. Men så är det väl. Gamla stjärnor slocknar och nya tänds. Vi i min ålder minns alla gamla tv-deckare från 70-talet och 80-talets Brat Pack.
Spretigt.
För att inte tala om, vad är det så här, månbas alfa. Det är väl det som kallas livets gång. Här får han då för första gången också lite mothugg. Löjligt skrivet, skriver Therese.
Oj!
En ikon.
Men förlåt, men efter månbas alfa så är inlägget slut.
Nej, då skriver han, det är väl det som kallas livets gång. Och då skriver då Therese Skogrosen här då. Löjligt skrivet, en ikon. Självklart är hon inte bortglömd. Jag tror han är väldigt sällan med om det.
Det måste vara helt omstörtande för honom att liksom få motstånd i det här kommentarsfältet.
Ja, och då liksom direkt skriver han då, liksom rapidsnabbt återspelar han till då Therese. När läste du senast om henne eller såg något på tv om henne? Det är så han definierar huruvida en människa är bortglömd. Ja. Det är liksom antingen man ser något på tv eller läser om den människan. Men jag blir bara så här, det är så jävla fascinerande för av allt.
Kan du säga någonting mer av vad som händer i kommentarsfältet? Jag tycker det är intressant ändå vad folk tycker ute i landet.
Nej, det verkar väldigt mycket. Alltså väldigt, han har nog aldrig fått så här mycket liksom kritik egentligen. Några skriver att han är gullig och så vidare.
Ja, okay, ja.
Men många skriver så här, skrev om henne när jag gick i skolan. Du vet, så här, många skriver du kan bli medlem i Greta Garbo-sällskapet. Dokumentär finns, Garbo den gudomliga. Du vet så här, det är ganska många som ändå så här, gjorde mitt specialarbete om henne. Mm. Hon heter Greta Gustafsson innan hon tog namnet Greta. Det är väl liksom så här.
Garbo,
ja. Men så vidare. Men det jag känner för första gången då, så känner man att liksom, nja, det här är inte, det är riktigt, den här observationen, jag vet, Fitterbittan skriver, ingen glömmer Garbo, eller Ingrid Bergman, och många andra betydligt äldre som till exempel Willem Erövran och Harald Hårfager. Nu killgissar jag, men det skulle förvåna mig om det inte nämndes alls i skolorna. Vad vet dottern? Ja, men skitsamma, men det är någonting, det liksom illustrerar ett problem som en sån där människa har. När han, och visst kallar mig då elak på något sätt, men han är ju liksom extremt behov av någon slags redaktion där han då kan testa sina observationer.
Kan du inte förvänta dig? Jag tror Margot Dietz har nog en redaktion runt sig som kanske har fallerat då understundom sannoliken för henne. Men du kan inte riktigt vänta dig att även om det är trevligt om han kan skapa arbetstillfällen, så finns inte ekonomin i detta. Det går liksom inte ihop att han ska ha människor runt sig.
Ja, men jag vet, men det är intressant att han just, men när han Att han nu väljer den här observationen som man skulle kunna gjort om ganska många människor. Hade han stått i liksom Hagge Geigers grav, då hade man verkligen kunnat sagt så här, ja men du vet, då hade man kunnat säga, vad folk snabbt glömmer, ingen minns Hagge Geigert idag. Och det hade ju varit mer rimligt så att säga.
Ja,
stjärnor kommer och går. Nu finns Skavlan, nu finns du vet David Hellenius, Hagge Geigert är borta. Vem pratar om honom idag? Men i det här fallet har han liksom 100% fel. Han har liksom 100% fel, för hon är verkligen inte bortglömd. Nej. Det betyder inte att hon är top of mind ständigt, men hon är ändå ett sånt där namn och en person som liksom generation efter generation förr eller senare blir varse.
Who
liksom
knows dock. Om jag skulle fråga mina döttrar, vet ni vem Greta Garbo är? De är ändå liksom 14 och 16.
Nej, men de kommer bli varse.
Ja, de kommer ju det sen. Det är väl det som är grejen. Att
Hagge Geigert kommer de aldrig höra.
Vad ska man känna för det som tv-människa själv? Geigert är radikalt bortglömd.
Jag vill påstå att hans observation, som möjligen inte är sensationell, den hade ändå kunnat halvflyga om han valde en person som ändå är och är liksom ganska bortglömd, trots att personen då en gång i tiden var het, kvinna eller man. Men här är det liksom, och det är det jag menar, hans liksom akuta behov av en redaktion. För så här, det är verkligen som att, det är som att skriva Ronald Reagan. Vem minns honom idag? Alltså det är ändå, det blir en av Sveriges fem kändaste människor genom alla tider.
Garbo, ja, precis.
Kanske tre.
Ja.
Visst. Kanske tre, jag vet inte. Jag vet inte. Men det är alltså den han slår fast här nu. Och den sista bilden då, då står han ju liksom med händerna, du vet, knäppta över sitt ansikte, som att, vad är det som pågår? Hur är detta möjligt?
Vadå?
Att det
här
sker?
Han visuellt sörjer.
Men kolla då, kolla.
Det är någon annan, det är kanske hans tjej som har tagit bilden då eller något, för det, han har inte tagit dem själv.
Ja, det kan det nog vara.
Och sen så rättar han till funktionsklädseln på bild nummer två, och bild nummer tre så knäpper han. Ja, men det ser ut som att han står och ber en bön för Greta Garbo på sista bilden.
Ja, samtidigt som han är helt i chock av att insikten om att vad fan, folk kommer ju inte ihåg Garbo. Jag kan väl säga det här utan, jag förstår, det är ett problem som han, vi lever ju också i en tid där folk någonstans avkräver. Människor som har följare, de avkrävs på ett sätt. Dels blir ju människorna som har följare, man blir lite hög av det och tänker, folk gillar det jag skriver, de får aha-upplevelser och så vidare. Samtidigt så finns det såklart ett reellt krav från folk på Martin Melin att han ska skriva något som de kan få liksom reagera på, som kan göra deras dag lite bättre. Mm. Att då kan man liksom, man kan gå runt och tänka på Greta Garbo, att herregud, att hon är bortglömd, att det är otroligt. Men det är ju ett problem på Kardemummas tid då, som vi då pratade om. Han var ju liksom ensam i hela Sverige om att få göra observationer. Ja. Det var liksom bara hans monopol, observationer som nådde miljoner. Mm. Det är 120 000 människor som läser det här, ja, och ska digesta det här och ta in det här. Och jag, ja, men du får mig bara, jag är inte missundsam. Jag måste få, du ägnar ju också åt mediekritik, och det här var verkligen så här, jag vet inte ens om det är sign of the times. Jag vet inte vad det är, men det är så otroligt när någon liksom, det, jag ska inte säga att man har något på gång, för den där typen observationer om att folk glöms bort, det är kanske inte helt genialisk heller. Men hade han haft någon, hade det funnits någon människa i Martin Melins liv som hade kollat hans inlägg innan de skrevs, då hade ju aldrig det här publicerats.
Jag gick in snabbt i kommentarsfältet nu. Du har ju rätt, i 92 kommentarer när jag läser. Och 80 av dem är ju kritiska. Det måste vara helt omtumlande. Eller så tänker han, nu väcker jag äntligen debatt.
Ja, det är det som är problemet. Man tänker, jag borde skriva mer inlägg av den här typen. Så imorgon är det liksom Ingrid Bergmans grav. Hon är också bortglömd. Han känner att han öppnar upp nu. Äntligen kan vi få tala ut i det här landet om bortglömd.
Han blir nya Navid Modiri, så att säga. Jag är den som säger saker som inte sägs riktigt här i det här landet.
Jag tycker också i så fall att han borde liksom inkluderat sig själv i det här. Jag dansade en dag, ska även jag bli bortglömd. Men att skriva det i samma liksom
andemening eller
dokument eller samma stycke när man pratar om Greta Garbo, det kanske han har tillräckligt mycket liksom
målkänsla
för att skita i. Ja, men det är väldigt, jag tycker ändå det är intressant, just observationer, att vi lever i en tid då folk anser sig vara kapabla att göra observationer, och det är de inte.
Så här, men det är ju tunn is också, för vi gör ju mycket observationer, vi tycker det är liksom lite välfunna ibland, men det är liksom lite samma som Amber Heard och Johnny Depp-rättegången och liksom Läckberg i slutet där. Nu förstår jag mer eller mindre längre då. Nu förstår jag att ni undrar vad jag tycker om det här. Jo, så här tycker jag. Han är helt oskyldig och hon är galen. Det är min åsikt. Och det är liksom ingen som har bett om den riktigt. Men man tror att... Jag håller ju med dig med detta. Det är det jag säger. Att folk tror
jo,
att...
Martin Melin opererar helt opåkallat. Någonstans kan jag... Jag menar inte att folk går och väntar med Camilla Läckbergs åsikt om det där. Nej. Men folk väntar ju ändå mer på det än att Martin Melin ska skriva något om Greta Garbo. Det är inte en människa på jorden som väntar på att han ska skriva det. Nu vet, om han hade börjat det, det hade varit mycket roligare om han hade börjat. Ja, jag förstår att ni har väntat på att jag ska skriva någonting om Greta Garbo och hur bortglömd hon är. Nu kommer det.
Det har varit otroligt, verkligen. Nej, men det...
Du, ska vi gå i mål med den här jävla skiten nu då?
Ska vi göra det? Okej, du får börja då.
Jag har nu alltså ett...
Det är vedervärdigt att lyssna på folk som äter i, liksom, i audio. Det är smaskigt.
Jo, men jag ska ju för fan inte smaska. Det behöver jag väl inte göra. Jag har ett hallon framför mig. Jag vet också att du hatar... Det var någon gång du tittade på mig efter dåliga observationer när jag pratade i något tv-program eller på podden om hur jag och min syster, när vi kom hem efter våra sommarens resor till Frankrike, vi sprang ur bilen, sprang till baksidan, sprang till hallonhäcken. Mm. För vi visste att hallonen skulle vara mogna då. Mm. Och så åt vi hallon och så tyckte vi att det smakade jättegott. Ja, du verkligen tittade på mig som jag hade tappat det helt och hållet då.
Ja, lite faktiskt. Men du var ju ett barn. Allt, men vi somliga människor tror ju också att allt från barndomen är vackert. Jag var bara en liten pojke och jag åt hallon. Och
nu äter jag.
Okej.
Okay. Nu äter jag. Jag orkar inte låta frälst. Det går ju Nej. Inte att säga Nej. Det jag vill säga nu. Men jag tycker det är liksom fel säsong för att hallon ska smaka något, eller hur?
Mm. Ja, verkligen.
Jag tycker att de liksom, som en kille som en gång i tiden kallades för Dr. Biljett. Kommer du ihåg honom? Mats Pettersson.
Ja,
en gång var jag med...
Han sålde biljetter till, jag minns att någon skulle köpa biljetter av honom till The Strokes som skulle spela på Cirkus. Alla ville gå dit, de gjorde en 29 minuter lång spelning. Ja. De klev ut på scenen och liksom Girls Just Wanna Have Fun spelades. De var liksom coolast i världen då. Och han trodde att de hette Strones, minns jag. Det var jag minns av Dr.
Ja, men jag minns också att jag någon gång när jag var på EM i Belgien, Holland, typ 2000 eller någonting. Han och jag åt middag ihop i typ Maastricht eller Utrecht eller någonting. Han tog in en gazpacho. Och han var tyst, andäktigt åt han liksom först en sked av gazpachon, sen en till. Och så sa han, den här gazpachon, Filip, den knullar mig verkligen i munnen. Som var ett känsla att hur gott det var. Och de här hallonen, de knullar mig just nu i munnen. Så upplever jag det lite grann.
Kan jag få höra dig skölja ner med lite rom också då?
Mm, kan du få. Rom är ju alltid gott. Förstår du? Det är problemet. Rom är ju alltid gott. Det är det. Hallon kan smaka illa, men mörk rom, det är alltid gott. Så där fick jag inte alls sensationen jämföras. Och nu då är det dags. Fredrik Wikingsson som ska äta center i Filip och Fredriks
botten. Vad händer nu om jag lägger undan den här centern och säger till dig, vet du vad, jag kommer köra 2 dygn till.
Jag hade älskat det. Ska du inte göra det då?
Hade du det?
Ja, det hade jag faktiskt.
Hade du inte blivit besviken på mig då? Du har ju redan klivit... Du har ju redan...
Jag hade blivit besviken om jag hade känt... Om jag hade sagt så här idag, ska vi köra 2 dagar till? Och du hade sagt absolut inte. Nej. Och sen att du hade lurat mig.
Jag kommer absolut inte göra det. Nu tar jag in den här jäveln i munnen då. Och den är liksom... Du vet hur choklad kan se lite så här vitfläckig ut när den är gammal.
Det är någonting med svensk choklad är oöverträffad på något sätt, kan jag tycka. Det är ett amerikansk Hershey's, det är det äckligaste som finns. Ja, kör nu center. Är det gott eller? Knullar den dig i munnen?
Ja, vad den knullar mig i munnen. Jag vill inte ens vara den personen som är så jävla vänta. Det är mycket roligare dramaturgi och så här. Det smakar ingenting, det här gör ingenting med mig.
Men det gör ju det.
Men, det låter vi... Åh, helvete.
Men jag inser nu att man ska ju ta någonting som ibland inte kan smaka lika gott. Det är idiotiskt att börja hälla i sig rom. För det spelar ingen roll när på veckan, vilken tid på dygnet man dricker sånt. Det är alltid gott.
Rom är alltid gott.
Men jag ska säga så här, nu, jag tycker att folk kan få haka på oss på det här tåget om de vill. Jo, men en gång i kvartalet ska man göra det här. När blir nästa gång i så
kanske,
fall?
Ja.
Slutet av mars?
Who knows?
Ja, men varför inte?
Nej, men för att det är också jävligt tråkigt. Vi får se. Men vet du vad jag märkte? En grej som jag bara kan nämna. Som var en positiv bieffekt av detta. När allting är så jävla tråkigt för man inte får stoppa i sig någonting. Jag har då sett färdigt hela den här Händelsen vid vattnet som jag pratade med dig om. Jag tycker den är bra, ja, den är jävligt tydlig. Och Mikael Massiman, återkomst på något sätt, regigeniet och så vidare. 6 delar, 6 timmar. Och det är liksom utspelat 1973 och 1991. Och det är någonting med den som känns retro och härligt. Alla avsnitt börjar med en slags recap. Detta har hänt till stillbilder. Och det känns också, det är något kongenialiskt.
Håller på att krokna nu. Men okay.
Nej, men jag ska säga bara, du borde se den här serien också. Jag tipsar, ja, många borde se den också. Men det är någonting att serien utspelar sig 91. Det får en att tänka att det här är som tv som det var gjort för. TV var inte bättre för. Fråga Hagge Geigert, så att säga. Men det är någonting med retrofeelingen i den som gör att det känns bättre. Till skillnad från alla andra, du vet, livspusselserier på Viaplay.
Det är ens Johan Kroneman måste
han
älska
den. Han
borde
verkligen älska den. Tyvärr så förenas vi väl där. Men när jag sitter och ser det sista avsnittet så börjar det plötsligt buffra. Är det något fel på nätet? Jag kopplar över till 5G och internetdelning från telefonen. Det buffrar fortfarande.
Jag som känner dig vet att det är något av det värsta som kan drabba dig.
Ja, men i vanliga fall så blir jag ju galen av detta. Men min fru som sitter bredvid mig, Johanna, säger bara så här: det är inte lik dig att inte bli argare för det här. För det, alltså, hela avsnittet buffrar. Och vi måste liksom vänta, så ser man 20 sekunder så buffrar det. Så ser vi en minut så buffrar det. Men det som sker är ju att jag är bara tacksam för att det här avsnittet tar längre tid. För då behöver jag inte tänka på mat.
Vet du vad, jag är väldigt, jag ska säga, din prestation.
Det blir en slags peace of mind. Att liksom så här, låt saker och ting ta tid. Det spelar ingen roll. Vad ska jag stressa? Jag kan ju inte stressa till någonting. För det som finns i slutet av dagen är ett enda stort intet av att stoppa saker i munnen.
Din prestation, måste jag säga, är mycket mer imponerande. Eftersom du har liksom utfört det här samtidigt som du har umgått med din familj. Det måste jag säga. Så kan jag på något sätt rekommendera det här, så tror jag man ska göra det liksom när man kan leva ett solitärt liv. Som jag kan, eftersom jag är hemma i Sverige och bara spelar in här. Så att det är starkt. Hatten av till dig för detta. Vad ska du göra ikväll nu? Ska du äta middag med familjen då?
Det blir väl lite äppelcidervinäger nu då. Och sen så ska jag väl, måste jag ju föra, det enda är.
Sen fortsätter jag fan i 5.
Nej, men hon köpte ett torskblock.
Oj, vad äckligt. Det
finns en väldigt god citronsås. Men hade jag fått välja.
Men har du köpt det mer än en sen? Har du en liten?
Ja, jag har lite mer smågodis har jag köpt också. Så det ska jag ändå trycka i mig.
Ja, det är ett nytt liv.
Men vet du vad jag helst vad skulle ha nu? En riktigt så här stark buffalo chicken wing. Om jag bara kunde få den i käften nu så skulle jag liksom svimma. Munknulla till döds. Av ett jävla chicken.
Rom
kan det bli. Hörrni, förlåt oss att vi var lite centrerade kring detta det här avsnittet. Men vi var mitt i det. Ni får väl hacka i det. Vi går igenom olika faser. That's part of it. Like it or not. Så är det bara. Liksom.
Ta hand om er allihopa. Vi syns nästa vecka. Och glöm inte bort att faktiskt lyssna på vår andra podd. Den heter Filip och Fredrik svarar. Den finns på Podmi. Den är härlig, den är något annat. Den är också reklamfri, ska väl sägas, även om det då kan kosta en slant.
Underbart att ni är med oss. Tack för all er förståelse. Vi älskar er. Vi hörs igen om en vecka. Hej!
Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej lilla gumman. Det är pappa. Mamma sa att du hade ringt. Ring mig igen. Jag är hemma nu. Puss, puss.
För att repetera detta meddelande, tryck...
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Just nu till alla hemmafixare som gillar låga priser. En slangvinda från Gardena på 20 meter för vattentäta 499 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
Storytel presenterar. Upptäck tusentals dokumentärer, true crime och nytt exklusivt innehåll varje vecka. Lyssna på fängslande reportage, olösta mysterium och massor av titlar som får dig att känna mer. Prova Storytel gratis.